En podcast från Aftonbladet.
Sommaren 1994. Ja, det hände mycket då. Riksdagen klubbade igenom pappamånaden och att homosexuella fick registrera partnerskap. Spionen Stig Bergling kom hem efter flera år i exil. Folkmordet i Rwanda tog slut och det första köpet på internet med ett bankkort genomfördes. Och just det, den lilla detaljen. Sverige tog brons i fotbolls-VM.
Vackert, vackert, vackert.
Slutsignalen ljuder. Och det var en vacker signal, det håller jag med om. För den förkunnade att Sverige har tagit bronsmedaljer. Är trea i fotbolls-VM 1994. Det bara nypa sig lite här i armen. Det är sant.
Det är sant, ja.
Så kolugna lät kommentatorerna Arne Hegerfors och Sven-Göran Eriksson i SVT när bronset var klart. Lite skillnad från i år, när Sverige efter mycket om och men blev klara för VM. Så här lät Niklas Holmgren och Johanna Frisk i Viaplay när Sverige blev klara.
Han kommer runt, han kommer in i straffområdet. Lundgren spelar sig ett bakåt, sen så skjuter. Bergvall skjuter, Bergvall, det är mål! Det är stolpe, det är mål! Vägen, svenska fans. Sverige är i VM! Sverige är i VM! Titta på glädjen! Titta på Stråberg! Sverige spelar fotbolls-VM i sommar!
Kan sommaren 2026 bli lika händelserik och varm som 1994? I år spelas fotbolls-VM i tre länder, Kanada, Mexiko och USA. Och för första gången ska 48 länder slåss om titeln och turneringen har redan kallats för Trumps VM. Sverige, som alltså knappt tog sig vidare, ska spela sitt första VM sedan 2018. Och det finns en längtan hos stora delar av svenska folket efter en magisk fotbollssommar. Men kan den här svenska truppen bjuda på någon magi? Nya tränaren Graham Potter har haft väldigt kort tid på sig att försöka få ihop laget och de två träningsmatcherna vi har sett inför VM har allt annat än imponerat. Hur mycket vågar vi hoppas? Hur kommer det märkas att det spelas i Trumps USA? Och vilka står som slutsegrare? Det snackar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Linn Nordström, reporter på Sportbladet. Linn, Sverige är med nöd och näppe i VM. Hur höga förväntningar kan man ha?
Ja, men det är väl klart att vi måste gå in med förväntningar och förhoppningar. De två orden får ligga nära varandra inför det här mästerskapet. Men det är klart vi har alltså bra spelare på många positioner och sen det här VM-genrepet eller matchen mot Norge. Det är klart att saker kan ifrågasättas och det finns frågetecken som behöver bli utropstecken. Men det hoppas vi att Potter och gänget löser under de här dagarna som de har tillsammans i Dallas.
Du, de här träningsmatcherna nu vi har sett innan har ju varit allt annat än lovande som du sa lite här. Hur mår den svenska truppen?
Ja, så hur mår truppen? Hur mår svenska folket? Nej, jag var ju på plats i Oslo och det är väl klart att det hade varit betydligt skönare och roligare ifall det hade blivit en jämnare tillställning. Eller åtminstone om Sverige hade sett ut att liksom vara på planen första 45 minuterna. För så var det ju inte. Det är ett lag som inte håller samman i lagdelarna. Det finns spelare som ser ut som att den här landslagströjan fungerar som kryptonit för dem. Och det är ju inte positivt. Det som är positivt, det är ju att det finns ingen tydlig koppling egentligen hur det går i träningsmatcher gentemot hur ett landslag sen presterar under ett mästerskap. Så det tar vi med oss.
Graham Potter tog över i höstas efter turbulens kan man väl säga. Hur tycker du att han har tagit sig an uppgiften nu?
Ja, men på ett otroligt sätt måste vi ju säga. Alltså så som spelarna pratar om honom, att det är han som har löst liksom lagsammanhållningen, det är han som har fått in tron i truppen igen. Sen har han gjort alltså förändringar i spelet också och i formationen. Så att både att han har fått in ja, men det här sociala värmen, men också fått in en trygghet i spelet. Nu säger jag ju det med ett litet leende efter de här två träningsmatcherna, men vi håller oss till playoff-matcherna, och där vann ju ändå Sverige både mot Ukraina och Polen.
Och hur långt kan Sverige gå?
Alltså, det är en bra fråga. Alltså, det är ju en tuff grupp, och det är väl klart att man blir lite ärrad av det som vi har sett den här sista veckan, men alltså, de ska gå vidare ifrån gruppen, och efter det så kan ju vad som helst hända när det bara är en match. Men vidare ifrån gruppen, det tycker jag verkligen att de ska ta sig, och annars, alltså, kommer man sist i gruppen, då är det ju ett misslyckande. Det tycker jag ändå att vi kan bestämma redan nu.
Linn, du och Erik Niva har ju rest runt till Sveriges motståndarländer med fotbollsresan. Ni har varit i Nederländerna, Japan och Tunisien. Är det någon profil här som du stött på som man ska hålla koll på under VM?
Jag skulle ju liksom säga Mittoma innan han blir skadad och inte är med. Så det är ju... Alltså, det är ju jättetråkigt när spelare skadar sig. Så att det är klart att för Japan skulle det vara väldigt tråkigt, men för Sveriges del så kan det ju vara bra. Sen är det vissa spelare i Nederländerna som också är skadade. Så att alltså, så kan man ju säga. Sen samtidigt kan man säga att Dejan Kulusevski är ju inte med för oss. Så att alla landslag drabbas ju av bakslag. Men det är klart att det finns... Det finns ju väldigt mycket stjärnor i Hollands landslag, och sen, alltså, Japan är tuffa att möta, så att det är inga liksom storstjärna på det sättet, men det finns väldigt bra spelare, och sen är de ju grundsnabba och grundtekniska, så att det, alltså, Tunisien är inte heller en lätt match. Alltså, det är ju på något sätt den viktigaste matchen, eftersom att det är Sveriges första match. Tar man 3 poäng där, då är man ju i princip klara för att gå vidare från gruppen. Så att jag vill inte pinpointa någon, men jag vill varna för alla.
Vem är turneringens största stjärna? Vilka kan överraska? Och vilka lyfter bucklan den 19 juli? Vi snackar snart mer med Linn Nordström här i Daily. Häng kvar. Linn, om vi tittar på övriga lag, vilka är självklara i slutspelet?
Oh, så många, Jenny. Alltså, du måste ju tänka, det här är ett världsmästerskap med många.
48
med
lag.
Med 48 lag, exakt. Nej, men ska vi säga europeiska länder, så är det ju såklart Frankrike, det är Spanien, det är Portugal, alltså, det är Tyskland, det är ju Norge, ska vi inte heller räkna bort.
England.
Och sen England, herregud, ja. Så att det är ju, som sagt, säger man några länder så glömmer man ju några andra. Sen är det ju såklart alltid kul när Argentina ska gå långt, Brasilien ska gå långt. Så att det kommer bli en fest. Alltså, det är alltid kul när det går bra för nationer som har väldigt mycket publik och är väldigt stort intresse i sina hemländer. Så att jag hoppas att det här... Även ifall det är komplicerat när USA är ett av världsnationerna, så hoppas jag att det blir en riktig publikfest.
Vilka lag kan överraska då?
Ja, det är en kul fråga. Om jag säger grannlandet Norge, är det liksom godtagbart, eller räknar man med att de ska gå långt? Vad känner du?
Jag känner att folk pratar om att det här kan vara deras 1994.
Ja, och man vill väl inte säga tyvärr, för det är såklart kul om det går bra för Norge, men då vill man också att det ska gå bra för Sverige.
Ja.
Men ja, jo, nej, men det är ju känslan efter att man såg hur de körde över Sverige, hur de körde över Italien i sin kvalgrupp, så är ju känslan att Norge verkligen har någonting på gång, och det där självförtroendet där känns... Ja, det känns ostoppbart just nu. Sen kan ju vilken ballong som helst kan ju få ett litet hål och sen pyser det ut. Men jag får väl säga Norge, och då med reservation att vi har väldigt bra koll på dem. Men det tror jag inte, ja, för det är såklart att folk har koll på Håland. Men jag tror inte att övriga världens fotbollsfans kanske har koll på att det här lilla nordiska landet kommer till ett världsmästerskap med en inställning att vi kan och vi ska gå hur långt som helst.
Det är hela 48 lag som är med. Hur kommer det påverka turneringen?
Att det är väldigt mycket logistik. Det är väldigt långa avstånd för att vi ska kunna ta oss mellan matcherna om man då inte bara håller sig till Sveriges klick. Det betyder också att det är väldigt många lag som går vidare till, alltså från själva gruppmomentet till slutspelet. Så det blir ju en prövning för alla i det här mästerskapet, och sen blir det ju lättare som sagt att ta sig vidare, och på något sätt så kan ju det bli positivt för Sveriges del om vi tänker att vi får det tufft mot både Japan och Nederländerna.
Det här är också en turnering som spelas när det är väldigt varmt i bland annat USA och Mexiko. Hur är spelarna förberedda på det?
Ja, det är ju en verkligen central fråga i det här mästerskapet. De har ju varit ute på Bosön några gånger, och där har de då tillgång till ett så kallat värmerum. Och där har de då fått sitta bland annat på motionscyklar och cykla i värme och testa på hur kroppen reagerar på det. De har fått köra olika, ja, men vad ska man säga, sessioner i bastun, så att de har suttit 20 minuter, gått ut 20 minuter, in 20, alltså de har liksom pressat kroppen att komma upp i temperatur. Sen är det en annan sak, alltså kroppen kan ju vara uppe i hög temperatur men den är inte uppe i puls, så det är liksom två saker som man måste kunna reglera som spelare. Hur reagerar min kropp när jag går upp i puls i värme? Och det är svårare, för då måste man göra det under träning när man är uppe i puls under längre tid. Och det är därför de åker till USA nu, för att vänja kroppen både vid tidsomställning men framförallt den här otroliga värmen som bland annat kommer att vara då i den första matchen, för arenan i Mexiko i Monterrey, det är inte en AC-arena.
Det här är också en turnering som delas mellan tre länder. Det har snackats mycket om att det här är Trumps VM. Och under finalen så kommer det vara en lång show i halvlek. Vad tänker du om allt det här?
Jag tänker att det självklart kommer påverka det här mästerskapet, och det har det ju redan gjort. Alltså, det vi har ju läst om spelare som har visumproblematik. Vi vet att vissa föräldrar till alltså svenska landslagsspelare eller andra nationer har en längre väg att gå för att få ett visum att åka in i USA. Och sen kommer det ju säkerligen vara protester på plats. Så att det är absolut inte oproblematiskt, och det ska rapporteras om det också. Och det är klart att det hade varit lättare att se fram emot det här mästerskapet ifall det inte hade varit så politiskt laddat som det ändå är.
Och vad tror du om den här långa showen då i halvlek på finalen?
Ja, det får vi se. Det tror jag. Jag tror att den kanske får anpassas lite beroende på hur VM har varit i övrigt. Sen finns det också en dimension att Donald Trump inte tar in så mycket av eventuella protester och bara kör på med den här Super Bowl-liknande showen i finalen.
Linn, vad är annars den stora snackisen kring det här VM:et?
Ja, men det är ju alltså framförallt värmen. Alltså det har ju spelats ett VM i Qatar. Det spelades ju i december för att anpassa det mera. Men det är också så här att det finns lagar som säger att om en blixt slår ner, jag tror att det är, jag vågar inte säga exakt på kilometern hur långt det ska vara ifrån arenan, men då måste matchen brytas. Och det såg vi när det var klubblags-VM där förra sommaren, att matcher bryts. Så att det kan också hända att de här trombliknande ovräderna som drar in, att det kan påverka matcherna.
Vad ser du mest fram emot under den här turneringen?
att åka över. Alltså, nu känner jag att vi har haft de här träningsmatcherna. Vi har varit med dem på Bosön, vi har varit med dem på Strawberry Arena. Prins Daniel har varit där tillsammans med prins Oscar. Alltså, nu vill jag bara att vi åker över. Jag vill att det här svenska landslaget får en otrolig uppladdning på lyxhotellet i Dallas. Och sen att man flyger över till Monterrey och att de får en bra start på det här mästerskapet, så att det blir en hype här hemma. Det blir en energiboost för oss på plats, och sen att vi får en fantastisk sommar där borta. Alltså, Sverige är i ett VM och det ska man inte ta för givet. Det har vi ju känt på de här senaste mästerskapen. Så att njuta och att vara med om någonting som blir riktigt minnesvärt för resten av livet.
Vilka stjärnor tycker du att man ska hålla lite extra koll på då? Nu är det väl ändå kanske både Ronaldo och Messis sista VM, va?
Ja, exakt. Och ja, det vet man ju aldrig. Nej. Framförallt inte med Ronaldo superkropp. Han kan säkert skicka in något extra där så att han klarar sig några år till. Nej, men det är ju dem. Alltså, och att Neymar är med i truppen nu, så vet vi inte hur mycket han ska spela. Men de här stora, alltså superstjärnorna som det kanske blir en sista dans för, det ska man verkligen också njuta av. Sen är ju ett världsmästerskap också ett tillfälle för nya namn, och det är alltid lika spännande när man går in i ett mästerskap vilka som kommer få sitt stora genombrott. Så att dels hålla koll på de gamla rävarna, men också välkomna new superstars som kommer tändas under det här mästerskapet.
Linn, nu ska du få göra det omöjliga. Vilket lag vinner?
Vilket lag vinner? Alltså, ja, kanske att det är Englands tur. Kanske att Spanien fortsätter på sin otroliga framgångssaga, eller att det kanske är Frankrikes tur att få koll på allting och ta lite revansch ifrån förra gången. Nej, men jag säger kanske, jag säger England. Jag säger att England, de får koll på alla sina stjärnor. De har testat att spela finalen nu och förlorat dem, så att den nervositeten kanske de kan hantera bättre. Så nej, men jag säger England.
Den 19 juli vet vi.
Så är det.
Linn, lycka till nu med allting, och så säger vi tack för idag.
Tusen tack.
Sist här, Linn Nordström, reporter på Sportbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och vill du höra mer om fotbolls-VM, då har vi flera poddar för dig. Bland annat Sportbladet Daily, Inside Blågult och så Bank och Niva. Du hittar självklart alla poddarna i Aftonbladets app. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.